Politiken är återuppstånden igen. Jenna Emte och Freddy Wahlström är de politiska journalisterna som hedrar denna poddstudio som bäst. Jag heter Joakim Runta, programledare. Kul att du lyssnar. Vill du favoritmarkera oss så trycker du på hjärta för att signalera att vi är din favorit. Vill du ha notiser om när det kommer ut nya avsnitt så trycker du på alarmklockan så säger den pling alltid när vi kör igång. Ska vi börja med de här drönarna som det har varit mycket diskussion om. Om jag har räknat rätt så har vi alltså fått besök av 4 ukrainska drönare över Finlands territorium. De har förstås kommit hit i misstag. Men det har kunnat vara ett ganska allvarligt misstag i och med att de här drönarna har ju haft med sig sprängmedel. Vad vet vi om hur finländarna har hanterat de här drönarna? Finländarna eller finländska myndigheterna eller finländska politiker?
Om man lyssnar på statsminister Petteri Orpo som höll en presskonferens med väldigt många myndigheter här i tisdags så skötte myndigheterna det bra och att det var ingen fara för allmänheten, de här drönarna. Att det förstås är allvarligt att Finlands territorium har kränkts. Men samtidigt så betonade han att själva orsaken till varför det här har skett är ju för att Ryssland för ett anfallskrig i Ukraina och Ukraina har rätt att försvara sig själv och utför sådana attacker mot oljehamnar i Finska viken. Så han sa att det här liksom ses allvarligt på, men man har haft också kommunikation med Ukraina, eller i alla fall presidenterna har diskuterat saken och Ukraina har också framfört en ursäkt. Så att det är liksom man vet att de här drönarna är inte fientliga eller hotfulla. De skickades inte hit med avsikt, utan det är troligen något Ryssland har gjort som har gjort att de har förirrat sig hit på Finnsholm. Men utredningarna pågår förstås fortfarande.
Det är ju ett knepigt läge när det är så att säga vänliga men livsfarliga drönare som kommer över gränsen.
Nu är det ju bara 4 stycken då.
Okej, det är vad vi bara vet om. Vi ska säga att vi bandar det här också. Det är torsdag eftermiddag klockan 1 när vi bandar det här.
Det är bra att säga det. Ja. Så att kommer det nya så då vet vi inte om dem nu medan vi pratar.
Och den här fjärde är väl inte heller bekräftad ännu att den har.
Den fjärde läser vi om bara.
Ja,
nu,
det, ja, och vi vet väl inte om den är från Ukraina. De 3 övriga misstänks nog vara från Ukraina.
Men när jag säger alltså bara så menar jag att just det efter att det är liksom då ukrainska drönare som har av någon anledning seglat över gränsen, så då är det 4 stycken av jäkligt många mera som ukrainarna då har lyckats träffa de här oljehamnarna i närmare Petersburg.
Jo, statsministern sa att 2500 drönare har Ukraina skickat mot Finska viken eller mot de här
så några promille bara kom
oljehamnarna under de senaste veckorna, så att räkna på det.
Ja, precis det. Var det i söndags eller måndags?
Det var i söndags de här 2 drönarna upptäcktes eller föll till marken i Kouvola-trakten. Precis, och sen i tisdags hittades en tredje.
Och det har ju varit lite oklart hur de ändå, liksom den ena drönaren lyckades ta sig in ändå 100 kilometer över finländsk mark så att säga. Och sen då landa alldeles nära bebyggelse och där folk bor och sånt här. Finländska myndigheter sa ju genast att vi har allt under kontroll. Vi visste om allting och så vidare.
Och i nästa andetag sa de att man aldrig kan vara 100% säker och kan skydda sig 100%, så att där är just sen när man lite, har man då 100% kontroll eller inte?
När man lite har skrapat på det under veckan så förstås så förstår man ju det då alltså att inte ha myndigheterna alls allt under kontroll. Det kan man ju inte ha heller. Men vad har Orpo sagt? För han har ju varit den som har frontat.
Jo,
från politiskt håll, den enda som har frontat.
Jo, han var redan ute i medierna i söndags, för det var frågetim eller vad det nu heter här på YLE.
Det är statsministerns fråga.
Så då pratades det om drönare och sen så hade han som sagt den här presskonferensen som han hade bjudit in till i tisdags. Och då hade också hela regeringen fått en brief om läget. Och sen så har han som sagt synats och hört i många sändningar, tycker jag. Att han har nog försökt vara ute och förklara läget så mycket som man kan säga, försökt lugna ner, men ändå försökt förklara att man tar det på allvar, men att som sagt det här är inte fientliga drönare. Men han sa också just det där, och det bekräftade ju Försvarsmakten också, att inget land kan skydda sig 100% mot drönare.
Och så säger man förstås, så sa han förstås som de andra säger, alltså det är ju inte mycket man kan säga, vare sig man är politiker eller Försvarsmaktens talesmän eller man kan inte säga så mycket. men det kan man säga att det där, jo, vi borde bli bättre på att kommunicera ut till folket det här, och nu ska man ha då någon sorts app som folket ska ladda ner sina telefoner, så får de det här varningsmeddelande. Vi tycker ju alla att det är bra och så här, och jag funderar att det där, vad ska den här appen sen säga då, alltså om det flyger in en drönare igen?
Den säger ducka.
Duck, just det, ja. Då säger appen ducka. Mm. Och då duckar man oberoende var man är i Finland.
Men om vi får återknyta lite till Orpo. Alltså, Orpo har ju hållit presskonferenser. Mm. Och i presskonferenserna har han som en robot sagt att allt är bra. Myndigheterna har full koll. Allt är under kontroll och sådär. Men sen när några journalister lyckades skrapa lite mera på Petteri Orpo efter en presskonferens, så medgav han att det finns visst luckor i hur Finland har hanterat det här. Vi kan lyssna på vad han sa.
Tämä on juuri se, että meillä ei ole täysin aukotonta mallia. Ja se on tietenkin huolestuttavaa, mutta nyt tämä kokonaisuus huomioon ottaen, niin en siitä huolta liikaa nyt korostaisi, vaan uskon, että meidän viranomaiset ensinnäkin pystyy torjumaan ja tarvittaessa varoittamaan, jos näin isoksi riskit kasvaa.
Här säger han alltså att vi har inte en heltäckande plan för sånt här, och det är oroväckande, men att vi ska inte heller överdriva hotet eller riskerna som vi har varit med om nu.
Det är ju lite att säga emot sig själv, eftersom det är omöjligt att ha en övertäckande plan, eftersom det är omöjligt att gardera sig till 100%. Och det där, men ändå har man liksom kontroll och man behöver inte vara orolig. Det blir ju liksom en liten sån här cirkelargumentation.
Ja, och sen så den här diskussionen om just kommunikationen både mellan myndigheter och också ut till allmänheten har ju varit en stor, ja, en sak som har diskuterats, och också på den här tisdagens presskonferens så fick myndigheterna frågan att varför skickades inte något meddelande till de som bor i området, där man bara skulle ändå berätta att saker och ting, eller det har hänt men det är ingen fara. Och då sa, vad heter det, polisstyrelsens representant att Försvarsmakten ansåg att det inte fanns skäl att skicka, i och med att det inte just det fanns ingen, det finns också några så här lagliga parametrar som tydligen måste uppfyllas för att de ska kunna skicka ut ett varningsmeddelande. Mm. Och sen när det gäller polisen och räddningstjänsten, så när de fick informationen om att det här hade inträffat, att de här drönarna hade fallit till marken, så var det redan på förmiddagen. Det var liksom kring 9:30 tiden på morgonen, och då var de här flygande objekten, som han kallade dem, på marken. Så då fanns det inte heller ett behov av att berätta, tyckte de, att det räckte med att bara stänga av det här området. Men det sa ju statsministern under sin presskonferens att här finns något att förbättra, eller liksom att det måste man jobba på, och så sa han nog efterhand att det kanske ändå skulle ha varit bra att informera invånarna att vad som har hänt, helt enkelt, så att man inte får reda på det via medier, vilket väl var så folk fick reda på det. Jag tror det till och med var via YLE som folk fick reda på det här.
Fast det är ju det som medier tillför, och jag, det har ju varit, just som du sa det, också mycket skriveri att vi måste liksom just informera människor i deras mobiltelefoner eller varna så här. Men vad är det man ska skriva sen då? Antingen då drönaren håller på att flyga in över Finland, vad hinner man då skriva i ett nödmeddelande? Eller sen när det har slagit ner på isen eller nära ett bostadshus, vad ska man då skriva?
Men att man jämför det med sådana björnvarningar, att man skriver att obs, det finns en björn 5
kilometer från dig. Det är som avbryter sändningen, man tittar på ett jäkla pipande, och så börjar man läsa långsamt, en björn har siktat, alltså, så väntar man.
Så motsvarande en drönare är på väg. Ja, precis.
Men ja, och sen, alltså, jag tänker också bara att man hade ju ändå hört, folk som bodde i området hade ju ändå hört jaktplan som rörde sig i luften, ja, så att jag menar, det fanns väl ändå kanske att det väcker en liksom en oro att okej, om man bor i östra Finland, att vad är det som är på gång? Så att där tänker jag att man skulle kunna säga liksom att jo, vi har varit uppe här i luften, det har hänt det här, men det är ingen fara.
Mm. Har ni en fråga?
Sen är problemet just med det att det stämmer, det kunde man säkert ha sagt, men då måste man formulera det också så att man inte väcker mer oro bland vissa, att det blir liksom, jag tänker också att om det händer, om man berättar det via YLE, så då får liksom en möjliga största delen av människor precis samma information. Då finns det inte liksom sån här glapp att vissa vet mer och andra vet mindre.
Mm. En fråga, alltså min bild av politiker är att när någonting stort händer, det här som har hänt nu med drönarna är ju stort, alltså det kommer drönare med sprängämnen från ett annat land in på vårt territorium, så brukar politikerna stå i kö för att försöka plocka poäng och synas i det här. Ja, för vårt parti är säkerhet det viktigaste i hela landet. Ja, vårt parti, vi bryr oss om människan. Jag har inte sett någon politiker utom Petteri Orpo den här veckan.
Och försvarsutskottets medlemmar. Men de hade ett extra insatt möte och träffade pressen efteråt.
Ja,
så att de har...
Men det har varit jätteglest, tycker jag. Inga ministrar, ingenting. Ingen har varit på något vis att kommentera eller vilja lugna ner. Alltså är det så att det här är... man vill inte synas i det här sammanhanget som politiker. För det är lite knepigt när det är Ukraina-drönare och sånt här. Du plockar inga politiska poäng genom att synas här.
Jag funderar på om det hänger lite ihop med att det är plenifri vecka. Det är påsklov. Utrikesminister Elina Valtonen var nog med i A-studio här i veckan. Men en som har lyst med sin frånvaro är försvarsministern. Anti-hackaren från Samlingspartiet, både Yle och Hesaren Helsingin-Sanomat, om att försökte i flera dagar nå honom från söndagen till tisdag eftermiddag när de sen nådde honom, och då var han på resa, så att han hade inte möjlighet då att vara med på den här presskonferensen till exempel. Okay. med statsministern. Och statsministern stod där själv också, det tänkte jag själv på som var där, att han hade inte de här olika myndighetsrepresentanterna som stod liksom bredvid honom där uppe på podiet, utan de satt längst fram på bänkraden. Men
borde inte ministrarna stå i kö för att lugna folket? Hej, här är inrikesministern, här är försvarsministern. Vi tar hand om
sen
det här.
Sen är ju det att om man lugnar allt för mycket, så då väcker det ju liksom frågor att det där...
Varför lugnar ni så mycket?
Kanske mer mindre demokratiska länder, och alla står och säger att allt är okej, det finns ingenting att oroa sig för här. Då börjar man liksom...
Exakt, det kan bli lite så här dubbla... eller för det är ändå lite dubbla budskap i det här, att det är liksom allvarligt, men läget är under kontroll. Att om alla ministrar just står där, så kanske det ändå...
Det ser värre ut
men
än det, vad det
är. Väcker det tankar att okej, att börjar vi närma oss något annat än ja, liksom att blir det här läget mer skärpt helt enkelt, att om de alla skulle stå där. Och det var kanske också därför de bestämde att de här myndighetspersonerna inte heller skulle stå omringade kring Orpo, utan Orpo skulle själv få stå där samlad och svara på frågor.
Men borde inte oppositionen kunna hoppa och kanske plocka lite poäng här då? Att
varför sköter inte släppte regeringen in fyra drömmer?
Ja, eller så till just att invånarna informerades eller att kommunikationen förlöpte bättre. Liksom...
Traditionellt sett, i sådana frågor så gäller liksom de här yttersta försvarsfrågor, det vill säga liksom... nu är det ju inte krigsläge, men just i sådana här frågor så då vill man inte då har man inte villa i finska riksdagen börja debattera med varandra om vem som har gjort rätt och fel.
Men det har nog höjts kritiska röster mot just den här kommunikationen och just den här appen och om drönarvarningar, att det dröjer så länge, så det har kommit från oppositionen att det kanske man borde liksom skynda på.
Och det Centerpartiet som
ja, precis. Centerpartiet, Sahanna Räsänen sa det här nu på torsdagen. Men nej, annars så har liksom, det har mest varit statsministern som har kommit till tals, och han sa också att vårt drönarförsvar utvecklas hela tiden, men att om det finns akuta behov så lovade han att det kan skjutas till mer pengar under budgetramförhandlingarna som är här om några veckor. Så att det kanske, så att den här frågan kommer ju liksom inte försvinna. Alltså jag tror att det är lite, i och med att det är uppehåll i riksdagen, så kanske oppositionen inte riktigt har fått fart ännu. Att det kan sen bli, alltså ja, att den här debatten blossar upp sen när alla är på jobb igen.
Senaste avsnittet så pratade vi ganska mycket om Kristdemokraternas Päivi Räsänen, som hade dömts i högsta domstolen för hets mot folkgrupp i och med att hon har förklarat att homosexuella är lite skadade i huvudet jämfört med heterosexuella personer, som då alltså inte är det eftersom de är hetero. Apropå det här så vill Europeiska unionen att Finland ska styra upp sin lagstiftning gällande hets mot folkgrupp. Har jag förstått det här rätt?
Jo, det har de velat länge, okay. Alltså i flera år.
Aha. Att, och vi har inte gjort någonting.
Vi har inte fått ihop det. Att, det var inte bara Finland som EU-kommissionen när de fattade ett sådant rambeslut om rasism, så var det nog flera länder som blev prickade eller sa att ni måste skärpa er lagstiftning, bland annat Sverige. Sverige har dock uppdaterat sin lagstiftning här för 2 år sedan, men Finland har fortfarande inte gjort det. Men att efter den här domen så har den här lagparagrafen diskuterats ganska mycket, alltså från olika, alltså såklart den här domen.
Alltså nu efter Räsänens dom så har diskussionen tagit
om den här, om alltså i strafflagen så finns det en paragraf som heter hets mot folkgrupp. Mm. Och det är den paragrafen som nu kritiseras och diskuteras. Att justitieminister Lena Meri sa direkt efter att domen föll förra veckan att hon tycker att den här lagen är otydlig och att den behöver ändras. Och att det är svårt för människor att veta att vad är förbjudet och vad är tillåtet. Och speciellt i den här lagen så står det att man inte får förtala någon eller smeda någon. Och det är de här begreppen hon tycker är liksom för otydliga. Lite definition. Förtala betyder att man sprider osanna uppgifter om en grupp. Man kanske säger att en viss grupp är benägen att begå brott eller är kriminella. Mm. Men sen smeda är att använda kränkande uttryck. Mm. Så att det tycker hon att det är liksom svårt att hålla reda på vad som är vad och vad det innebär och så. Kristdemokraternas Peter Östman sa också att han efter den här lagen om Päivi Räsänen kom, att han undrar, eller han uttryckte en slags oro för att kriterierna i lagen är kanske för snäva. Mm-hmm. Men som sagt, EU vill att vi ska skärpa vår lagstiftning, för att just nu så tycker EU-kommissionen att vi inte kommer åt rasistiska brott tillräckligt. Okay. I och med att det inte står hot om våld eller uppmaning till våld i den här hets mot folkgrupp-paragrafen. Det är klart att det finns hatbrott i alla fall, men det skulle vara tydligare om det skulle vara skrivet in i den paragrafen. Okay. Och sen skyddar inte vår lag just nu heller individer utan grupper. Så det är liksom 2 saker som EU kräver att vi ska göra, och det här har utretts på justitieministeriet för några år sedan, och då drog man slutsatsen att ja, den här lagparagrafen borde göras tydligare så att just våld och hat nämns, och att kanske man ska byta ut de här gammaldags begreppen förtala och smeda till bara förnedra. Men sen har det bara legat. Men sen dess har ärendet inte riktigt rört på sig.
Okay.
Och jag försökte förstå varför och pratade med Sandra Bergqvist från Svenska Folkpartiet, som sa att det beror på att regeringspartierna inte är överens om vad som är problemet med lagen. Och då kan man ju förstå att SFP kanske står på ena sidan och Sannfinländarna på en annan. Mm-hmm. Vi kan lyssna lite hur hon förklarade det här.
Jag vet att man spelar ganska mycket också på det här att vad är yttrandefrihet och vad är hets mot folkgrupp. Alltså vad får man säga och vad får man inte säga. Det är klart att här råder det nog lite olika uppfattningar kring den här frågan, eftersom jag ser det som att en del partier ser det som en fjäder i hatten att du får en dom för hets mot folkgrupp, medan andra då upplever att det inte är något eftersträvansvärt. Och jag tror att det här olika synsättet också påverkar hur man tycker att lagen borde ändras.
Sandra Bergqvist där alltså. Men vad kommer att hända? Är det här något som kommer att diskuteras i 10 år ännu? Om den här regeringen nu i varje fall inte verkar ha någon...
Ja, alltså så här, Lena Meri, som då kanske har en liten annan uppfattning om hur den här lagen borde ändras, sa att den här lagen kan ändras inom den här regeringsperioden. Bara viljan finns hos regeringspartierna, medan Sandra Bergqvist inte tror att det är möjligt att de kommer nå samförstånd i och med att de har så olika åsikter om vad som är problemet. Så att hon tror inte att det kommer gå vidare. Men sen så skulle det finnas ett behov att ändra det här, för att EU-kommissionen har inte bara liksom uppmanat oss att göra det här, utan det finns en överhängande risk att de drar oss inför domstol och att det kanske blir hårda sanktioner ifall vi inte ändrar det här helt enkelt.
Jag förstår inte riktigt hur, eller vi vet, Sandra Bergqvist vill inte säga exakt hur hon skulle vilja att lagen skulle skrivas, men jag tycker att det är paradoxalt nog verkar som Sannfinländarna och EU-kommissionen är av samma åsikt här, att lagen som den nu är för otydlig, om man vill få bort de här begreppen smedelse och förtal, det säger Sannfinländarna, och EU-kommissionen vill att det ska skrivas tydligare, och Lena Meri säger också att det där det skulle räcka med det här med att man hotar om våld eller så här. Så att det där, fast de liksom kommer in från olika sidor, på det här ämnet så är de av samma åsiktslag som nu.
Det stämmer inte riktigt, eller min uppfattning. Att, alltså, Lena Meri håller med om att de här begreppen är förvirrande och att våld ska absolut med i den här lagstiftningen. Mm. Men hon tycker på ett sätt att förtala och smeda är otydliga och svåra att förstå. Det är lite så här att menar hon att hon tycker att de borde strykas ur lagen? Och om hon menar det så pratade jag med en professor i straffrätt som sa att det går absolut emot vad EU kräver, för det förbättrar inte vår lagstiftning.
Men om man ändrar det till något annat som det här förnedra ordet som kanske
om, det, om det är det hon menar, eller om hon, för att de pratar ju mycket om yttrandefrihet. Ja. Så frågan är att var de vill dra den här gränsen, att ska man kunna få säga vad som helst, men om det finns ett hot om våld, då är det olagligt. Det. Men att får man förnedra i största allmänhet. Det är där den här skillnaden ligger. Så
att... Och jag tolkar Lena Meri då hon var intervjuad i finska Yles TV-nyheter, just som att hon var inne på det här med att den här lagen måste ändras för att vi måste värna om vår rätt att få säga saker. Och då tolkar jag lite henne som att den är för begränsande för vad vi borde få säga i detta land. Det här var nu min tolkning av Meri, men jag är lite inne på din linje igen.
Så då finns det liksom olika syn. Att då menade ju Sandra Bergqvist, hon uttryckte det som att de SFP vill förtäta maskorna i vår lagstiftning så att hatbrott, hatprat liksom kan dömas, medan de andra partierna vill göra maskorna lösare. Den här frågan verkar nu vara helt låst inom regeringen, men det förhindrar inte att den här debatten fortsätter. Den här Päivi Räsänen-domen väcker ju mycket debatt av andra skäl också än den här lagen.
Och hon hade väl en möjlighet att ändå ta det till någon, vad var det, Europadomstolen?
Precis.
Som hon skulle fundera på.
Exakt, nu. Så det är möjligt att, det här liksom, att den här diskussionen inte saktar in eller slutar. Och sen så har vi också en till riksdagsledamot som nu misstänks för hets mot folkgrupp, Teresa Malatti från Samlingspartiet. Här har väl inte det bestämt som åtal ska väckas, men jag antar att det här kommer fortsätta ge ringar på vattnet åt den här diskussionen. Om att lagen borde ändras, sen så är alla inte så tydliga om hur, men så på det sättet så speciellt justitieministern kan spela lite dubbla spel.
Och så om de drar det till Europadomstolen, så kommer Europadomstolen då med sin...
Med Räsänen menar du?
Räsänen eller någon som då kan ha blivit dömd i framtiden. Och Europadomstolen kommer då med sin syn att ja, att här har då den här individens yttrandefrihet då begränsat, så får man inte göra. Så det liksom kommer också lite så där... På ett sätt lite dubbla budskap från Europa också.
Sen ska vi nu påpeka att Svenska Folkpartiets ledamot Mikko Ollikainen vill vara med sin familj. Och han kommer inte att ställa upp i nästa års riksdagsval. Han har suttit två perioder redan. Hur tung förlust är detta för Svenska Folkpartiet?
Att Mikko Ollikainen inte vill ställa upp mera i Vasa valkrets.
Precis.
Det får vi se år 2027 i april.
Ja, men nu är det ju, de är ju fyra invalda nu från Vasa valkrets. Så det finns kanske inte en solklar efterföljare för honom.
Har ni några inkubationsprojekt där på gång?
Jag vet inte. Och sen är det ju intressant att i Vasa valkrets så Anna-Maja Henriksson sitter ju nu i EU-parlamentet. Troligen kommer hon kanske inte ställa upp i riksdagsvalet, eller vem vet, men jag antar att hon trivs med sitt arbete i EU, hennes parti, eller hennes Europaparlamentarikerkollega Li Andersson meddelade ju från Vänsterförbundet att hon inte ställer upp. Men så jag har så stora frågan är att vem ska bli nya Anna-Maja Henriksson i Vasa valkrets. Hon fick ändå över 12 000 röster i förra riksdagsvalet. Så att där finns det stora skor att fylla.
Mikko Ollikainen fick 5397 röster i senaste riksdagsval, noterar jag. Han fick över 7000 röster fyra år tidigare.
Just det, så det är kökt lite där. Men det är inte helt lite det där. Har Anna-Maja sagt någonting? Har hon sagt bu eller bä?
Det har hon inte väl gjort vad jag har hört ännu. Men
Anna-Maja, du hör det här, skriv ett mejl till oss.
politiken@yle.fi.
Men det har redan spekulerats, det har ju diskuterats överlag också att hur ska SFP fixas, var det södra Finland, hade Husis kollat på, och sen också jämställdheten i den svenska riksdagsgruppen. Just nu så är de ju två kvinnliga riksdagsledamöter. Sandra Bergqvist som vi hörde här tidigare och Eva Biodé. Och det är ju inte heller säkert att Eva Biodé ställer om upp till omval. Hon har ju inte heller i sig meddelat ännu hur hon tänker göra.
Och hur många män är det? 6 män eller någonting i nästa?
Är det väl inte 8?
Gruppen är 9 stycken.
9, 7.
Men Ålands riksdagsledamot.
Men vad finns det för kommande sådana här Svenska Folkparti-kärnor som vi ser bland de unga?
Det var en bra fråga.
Men om man tittar lite alltså på Österbotten just, så hade Vasabladet här för förra månaden i mars gjort en rundringning till olika svenska folkpartister, kvinnliga sådana i Österbotten och frågat lite att har de intresse av att ställa upp i riksdagsvalet. Mm. Och en som nämndes var Johanna Holmäng som är kommunstyrelseordförande i PD-Söre. Hon har ställt upp i riksdagsvalet tidigare och hon sa att hon är intresserad av att ställa upp igen. Hon var kanske den enda i den här rundringningen som var klarast med sitt besked. Jaha, alltså som var positivt besked att hon ska ställa upp. Eller att hon var intresserad av att ställa upp. En annan som nämndes var Sari Somppi.
Kriminolog eller?
Hennes svar var lite mer avvägande att vill hon ställa upp och de övriga sa att de inte hade möjlighet eller intresse.
Okay.
Så att två möjliga
ställa upp att man borde få någon välja rösta på en också.
Förstås, men här var det just fokus på de här kvinnliga kandidaterna i och med att riksdagsgruppen att den är väldigt ojämställd.
Mm. Okej, okay, men om det då avbräck i Österbotten. Mikko Ollikainen ställer inte upp mer. Anna-Maja Henriksson stannar i Bryssel. Man hittar inte riktigt någon som vill egentligen ställa upp i valet och man får inte riktigt rösta. Och så har vi då Helsingfors här där Eva Biodé kanske då så beslutar att inte ställa upp.
Och hon har dragit massa röster.
Hon har dragit massa, både finska och svenska röster. Och har hållit på sedan 90-talet så att hon har liksom den här väljarbasen. Vad händer då?
Mm. Men det är ju ganska snart. Alltså val är ju ganska snart alltså.
Det är ganska snart och ännu också det här med Anna-Maja. Så Anna-Maja var ju ordförande när hon kammade hem de här 12 000 rösterna. Den slags liksom, alltså fördelen har ju inte de här andra.
Mm.
Så att, alltså de övriga, övriga möjliga kandidater från Österbotten.
Och så har vi ju haft den här splittringen om SFP som vi också talar om här i podden. Alltså med de som är arga på att SFP sitter i den här regeringen. Och det här som Vänsterförbundets svenska grupp har försökt att locka vänstersinnade väljare. Om Eva Biodé då lämnar så har man inte den här liksom, kandidaten som kunde liksom då så att säga liksom locka, hålla kvar de här. Men å andra sidan måste vi komma ihåg, ni har ju sett de här siffrorna ändå som visar på att splittringen kanske inte är så stor som man vill göra gällande och det där, det ser ut i allmänhet, jag menar när Magma har haft sina undersökningar bland SFP-väljare.
Jo, vi har ju talat om att vad som helst kan hända och SFPs understöd är alltid konstant.
Men de här kandidatnomineringarna börjar ju väl trilla in nu. Riksdagsgruppens ordförande Otto Andersson meddelade ju också här i veckan att han nog ställer upp. Mm. Så att vi får väl vänta och se.
Han vill inte vara med sin familj.
Vi får nog vänta och se vilka det är som dyker upp och ifall det är någon av de här kvinnorna som blev uppringda i Vasabladet som kanske kastar in sig i leken.
Vi väntar och ser och vi lär återkomma till det ämnet. Väldigt trevligt att du lyssnar på Hela politiken. Som sagt, hör av dig. Anna-Maja Henriksson mejlar och du mejlar om du har ett ärende. Politiken@yle.fi